kväll och välkomna. Nu är vi i sändning. Så att vi ska börja med att be stilla våra hjärtan en gång till. Kort. Jesus, vi ber just nu för Efeserbrevet. Tackar dig Jesus att vi kan gå igenom bibelböcker vers för vers. Och Herre, vi ber att du talar till våra hjärtan. Bygg upp oss och led oss Jesus. Svara på våra frågor och lös oss ifrån våra bördor. Och Jesus, vi ber att vi skulle vara ha fokus på dig i ditt namn. Amen. Okej. Förra gången började vi att undervisa från Efeserbrevet och vi gick igenom de första sex verserna och vi såg där att vi är välsignade. Först är det en hälsning och sen är vi välsignade. Eller han berättar om hur vi är välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Och sedan gick vi igenom några punkter vad det innebär. Och nu kommer vi fram till vers 7. Och det fortsätter egentligen de här olika välsignelserna som vi har i honom. Som vi ska titta på. Och jag kan börja med att läsa vers 7 där. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras med tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, medan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Och titta på vers 7 här. Så ser vi att vi är friköpta genom hans blod. Och vi har tidigare nämnt lite grann om det här med blodet. Att blodet har flera olika aspekter. Det har en aspekt som har med fadern att göra i bemärkelsen att blodet blev det fullkomliga offer som inga bockar eller tjurar kunde bidra med, utan det var tvunget att vara, som det står i Apostlagärningarna 20 och vers 28, Guds eget blod. Och det har tillfredsställt fadern så att från och med nu, från och med att Kristus har burit fram detta fullkomliga offer, sitt eget blod, som vi läser mycket om i Hebreerbrevet, så vet vi att faderns helighet har blivit tillfredsställd. Och många läser Gamla Testamentet och man kan inte förstå vad som pågår där och Gud är helig och så fort någon gör någonting så kommer en blixt i huvudet på dem och så vidare. Men så är det i den bemärkelsen. På det sättet att Gud är absolut helig och kan på det sättet inte tolerera synd och olydnad. Och det är en ganska ohållbar situation, men i Kristus har allt detta förändrats. Genom hans blod så har vi nu en helt annan förutsättning att närma oss Gud. Förut kunde vi inte överhuvudtaget närma oss Gud egentligen. Medan att man symboliskt i Israel kunde frambära det här årliga offret plus de här andra offrerna och på det sättet liksom symboliskt och tillfälligt ha en gemenskap med Gud som var en bild av och en typ av någonting som skulle komma, nämligen Kristus. Och blodet har också en annan aspekt och det är att det renar våra samveten från skuld. Och det är någonting fantastiskt därför att någon nämnde vid något tillfälle att om man skulle kunna uppfylla, eller uppfinna rättare sagt, ett piller som man kunde äta som skulle ta bort all skuld, så skulle en majoritet av alla människors psykiska problem vara borta på en enda gång. Så mycket av det som vi lider av har med skuld att göra. Vi vill inte erkänna detta, för att människan förnekar syndaskulden inför Gud. Men vi bär en skuld. Nu är det så att det finns en sann skuld som kommer av vår synd, vår olydnad. Och det är någonting vi behöver bekänna. Det är någonting vi behöver förlåtelse för. Rening genom blodet. Men det finns också en falsk skuld som Satan lägger på oss. Han vill fördöma oss trots att vi inte är fördömda. Har ni varit med om det någon gång? Man syndar, man bekänner, man går vidare, men man är ändå skuldtyngd. Varför? Jo, därför att fienden projicerar och säger, han säger till oss att du är inte riktigt förlåten. Liksom. Du måste göra någonting för att förtjäna den här förlåtelsen. Och i Hebreerbrevet 9:14 talar om detta, att om vi inte tar till oss blodets renande effekt, då kommer vi att leva i döda gärningar. Och det är det som den här världen är full av. Religioner, man ska göra saker inför Gud för att på något sätt rena sitt samvete, för att ta bort den här skuldbördan. Men det finns ingenting annat som kan ta bort den än Jesu blod. Så blodet tillfredsställde Fadern. Blodet renar våra samveten från skuld och också från de här döda religiösa gärningarna som vi försöker att utföra för att på något sätt få frid. Men blodet har också den aspekten att det tar hand om det som Satan gör. Han anklagar de troende dag och natt, står det i Uppenbarelseboken 12:10. Och vad gör han? Jo, han anklagar oss. Har ni tänkt på det någon gång, att Satan är, man säger alltid att han är lögnens fader. Och det är faktiskt sant, därför att det står så i Johannes 8:44 att han är lögnens fader. Men som lögnens fader så talar han sanning. Och nu säger någon, det låter ju helt koko när du säger att lögnens fader talar sanning. Men det gör han faktiskt i bemärkelsen att han talar sanning vad det gäller fakta. Han säger, titta på den personen, honom eller henne, titta på dem. De syndar, Gud. De har gjort det här och det här och det här. Och han talar sanning, för han vet att Gud vet allting i alla fall. Och han påminner Gud om våra synder. Så han säger att jag talar sanning. Är det inte sant att han gjorde det och det igår, eller att hon föll på det eller det området? Är det inte sant? Så han älskar att presentera fakta. Och jag vet att de människor som är de största bråkstakarna i skolor och på arbetsplatser, och som alltid liksom ska bråka på något sätt, de hävdar alltid att de är sanningstalare. De talar om som det är. Okej? Okay? Och det är det Satan. Han talar om för Gud hur det ligger till med de här syndarna. Men Gud säger att okej, okay, det är sant så vad det gäller fakta. Men det är inte sant ur det fullbordade verkets perspektiv. Därför ur det fullbordade verkets perspektiv så har de här synderna redan blivit betalda för. De är redan betalda för. De kan inte hållas emot de här personerna om de bekänner inför mig. Och det är någonting som är underbart. Men blodet tar hand om detta. Tar hand om Satans anklagelser när han kommer inför Gud. Så i honom har vi friköpelse. Och i 1 Johannes 2 och verserna 1 till och med 2 så står det att vi har en som för vår talan, Jesus Kristus. Så det här ordet som används där kan också översättas som att vi har en advokat. Och det är intressant att se, vad gör en advokat? Jo, han försvarar någon. Och vad gör vi? Jo, vi tror att vi kan föra vår egen talan ibland. Men Gud säger att antingen så accepterar ni mitt försvar min son Jesus Kristus, han har betalt borgen för er. Han har betalt den här prissumman, sitt eget blod, 1 Petrus 1, verserna 18-20. Han har betalt det här. Och han för er talan inför den himmelska domstolen. Tänk på att hela den här scenen som målas upp i många av Paulus skrifter, det är den här bilden av en domstol där Gud Fadern är en fullkomlig domare som visserligen är kärleksfull men som också är helig, och han kan inte kompromissa sin helighet. Vi är de anklagade. Det är vi som har brutit lagen. Det är vi som har syndat. Vi står anklagade. Satan är åklagaren. Han är den som anklagar och säger att titta här, det är det här som de har gjort fel. Det är den här synden de har gjort. Det är det här brottet de har begått. Och Jesus är försvararen. Han är advokaten. Men många människor säger, jag behöver ingen försvarare. Jag försvarar mig själv. Jag är en god person innerst inne. Jag har inte begått något brott. Jag har inte liksom gjort, därför att vi lever i en relativ rättfärdighet. Men Gud säger att det finns ingen relativ rättfärdighet. Om du eller ni har brutit lagen på 100 punkter. Nej, på en punkt står det i Jakobs brev 1. Att om vi har brutit lagen, förlåt mig, Jakob 2 är det. På en punkt, då har vi brutit hela lagen. En enda synd, en enda tanke, en enda överträdelse. Boom. Vi är skyldiga inför Gud. Så hur ska vi kunna föra vår egen talan? Men likväl gör vi det. Ni vet hur många gånger vi resonerar inför Gud. Liksom, Gud gjorde det här och det här. Men samtidigt har jag gjort lite goda saker. Så att, ja, liksom. Det väger upp för allt. Det spelar ingen roll. Vi står skyldiga inför Gud. Men, vad säger han? Jo, vi har en advokat som talar för oss i den himmelska domstolen. Hans blod, står det i Hebreerbrevet, ropar högre än Abels blod. Hans blod ropar i himmelen att vi är rättfärdiga. Vi är redan förlåtna. Ibland talar vi om att jag måste få förlåtelse inför Gud. Vi är redan förlåtna. Vi behöver bara bekänna vår synd så att vårt samvete blir rent. Så att vi på nytt kan njuta av gemenskapen med Gud. Vi är förlåtna en gång för alla. Han dog för synderna en gång för alla. Dåtid, nutid, framtid. Så vi har friköpelse i honom. Det står att han är försoningen för våra synder. Ja, hela världens. Nu är jag fortfarande i 1 Johannes 2, vers 1 och 2. Men varför står det så? En del säger, ja men det betyder att även de som inte tror är egentligen Guds barn. Det betyder inte det. Vi tittar på sammanhanget, så betyder det bara att hans friköpelse gäller alla. Alla de som inte har trott, eller kommer att tro, eller inte vill tro, också deras synder blev dömda i Kristus. Också deras synder är förlåtna i Kristus. Men om jag inte är i Kristus, då är jag i min synd. Så antingen är jag i synden, och då är jag fördömd. Eller så är jag i Kristus, och då är jag inte fördömd. Johannes 3:16 läser vi ofta, men läs också vers 17. Vers 17 säger att han kom inte in i denna värld för att döma människorna. Och sen står det att de som inte tror i Markus 16, i slutet av kapitlet, de som inte tror är redan dömda. Så att det är inte någonting vi behöver göra. Vi föds i synd. Vi kommer in i den här världen redan som syndare. Och är fördömda. Men i det ögonblick vi tror evangelium, då blir vi friköpta genom hans blod. Vi blir förlåtna. Fadern är tillfredsställd. Hans helighet. Han är inte längre emot oss. Han är för oss. Som det står i Romarbrevet 8:31 och framåt. Han är för oss. Och vem kan då vara emot oss? Ingen. Retoriska frågor. Vi behöver inte leva skuldtyngd. Behöver inte leva i döda religiösa gärningar. Vi kan leva i frihet inför honom när vi har bekänt. Och Satans anklagelse når inte oss, även då han försöker. Så det är hans blod. Och det står att detta har han låtit överflöda gentemot oss i all vishet. Ska vi se här. Och sen i vers 9 här så att talas om hans plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på, nej det var 10 där, förlåt mig, han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Och här talas det om ett mysterium. En hemlighet som är uppenbarad genom en gudomlig uppenbarelse. Alltså någonting som människan aldrig någonsin kan förstå. Ingen människa kan förstå hur helig Gud är. Ingen människa kan förstå vad som egentligen skedde på Golgata kors när Jesus kom in i den här världen och dog för människornas synder. Ingen kunde förstå vidden och bredden och höjden och längden som Efesierbrevet talar om senare av detta. Ingen kunde förstå det om det inte hade uppenbarats genom den helige ande till aposteln Paulus som skrev ner det i detta och säger att det här är Guds plan för all evighet att sammanfatta allt i Kristus. Och Kolosserbrevet 1 talar mycket om detta, att allting är sammanfattat i Kristus. Allt är skapat för honom och till honom. Så det här är ett mysterie att hans vilja skulle ske. Det var någonting som han bestämde inom sig själv. Och vad var det han bestämde? Jo, han bestämde att dessa människor som Gud skapade med sin fria vilja, som valde att gå bort ifrån honom, som valde att synda, som föll och som var hopplöst förlorade, samma människor, om de trodde på hans löfte i första Mosebok 3:15, om de tror på hans löfte om frälsningen, då ska de blir återupprättade. Inte bara till vad de var innan. Alltså ett återupprättat paradis. Adam och Eva. Ah, nu är vi där igen. Utan någonting mycket mer. Någonting mycket större. Att de skulle få bli delaktiga. Eller deltagare. Av hans eget liv. Och det är precis det som Bibeln talar om. Att församlingen är en grupp människor. Som är precis som alla andra, men vi är friköpta genom hans blod och vi är nu delaktiga av gudomlig natur i 1 Petrus 1:4. Eller kanske 2 Petrus 1:4. Tror jag det. Vilken fantastisk plan som vi är en del av. Paulus talar om det här. Att profeterna i Gamla testamentet, de hade ingen aning om de här sakerna. De hade en känsla att något stort var på gång. Men de kunde inte liksom fatta det. Därför att det var dolt för dem. Men nu genom honom har han fått privilegiet, förmånen att få framföra de här tankarna i den sista tiden som är församlingens tidsålder. Och i vers 10 här står det att den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden, och det vi talar om just det. Och sen i vers 11 står det i honom. Jag älskar det här att det är olika saker här som vi har i honom. Därför att först där i vers 7 sa vi att i honom är vi friköpta genom hans blod. I honom. Nu kommer det igen, vers 11. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Tänk att få ett arv. Ett stort arv. Någonting man inte har behövt göra någonting för. Helt plötsligt bara liksom, skriv på här. Och sen är det bara att gå till banken. Ett arv. Och det finns människor i den här världen som har fått arv. för några år sedan så kanske ni kommer ihåg hur en stor affärsman i Sverige som var inte miljonär utan miljardär i princip dog och hade ett barn som inte visste om att att det var deras far, men visste bara om modern, men de hade hållit det här hemligt och modern hade antagligen fått ett understöd och så vidare. Men helt plötsligt så kom bara nyheten liksom att skriv på här så får du några miljarder. Och det var bara så här, wow! Och de var jätteförvånade. Och jag tänker just bara liksom att vi har ingen aning om hur rika vi är. Jo, lite grann har vi det, därför att vi läser ju Bibeln förhoppningsvis. Och då förstår vi vilket arv vi har att vänta. Men även om vi gör det med våra begränsade sinnen så kan vi inte riktigt förstå det. Inte riktigt. Och vi kommer garanterat att bli väldigt, väldigt förvånade. Men det står att vi har fått ett arv. Det betyder att bli tillskriven ett privilegium. Att någon bara bestämmer att okej, nu ska du få det här. Vi är medarvingar till Jesus Kristus i Romarbrevet 8:17. Det betyder att ingenting undanhålls från oss. Allt det som fadern har skänkt sonen, det ärver också vi. Jag kan inte förstå det, jag kan inte förklara det. Jag kan bara förmedla det och hoppas att den helige ande gör sitt verk i våra hjärtan när vi hör det. Men detta har vi blivit förutbestämda till. I enlighet med det syfte som han hade i sig själv. Och hur allting samverkar i hans egen, eller tillsammans i hans eget rådslut. Och i vers 12 här står det: för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Vilket hopp vi har i honom. Och vi kommer att prisa honom för det. Vi gör det redan nu, men kommer att göra det i all evighet. Och så i vers 13 står det att i honom. Här kommer det igen. I honom. I honom. Kommer ni ihåg det första som saken vi såg i honom? Friköpta genom hans blod. Och den andra saken, i honom har vi fått vårt arv. Så den tredje saken här. I honom har vi också, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet, om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Som ett sigill. Och i honom är vi förseglade. Det finns mycket att säga om det här. Samma tanke finns upprepad i Efesierbrevet 4:30. Samma tanke finns upprepad i Andra Korinthierbrevet 1:22. Och där står det att vi är en pant. Och en pant betyder att ni vet, om vi vill ha någonting. Jag vill köpa en ny cykel. Jag går förbi ett skyltfönster och där är exakt den cykeln jag vill ha. Men jag tänker att det finns bara en kvar. Så innan dagen är slut så kommer någon annan att gå förbi och köpa den här cykeln. Så jag går in i affären och säger att jag vill ha den här cykeln. Och nu fungerar inte den här illustrationen så bra, för nu köper man allt på kredit. Men förr i tiden så fick man lämna en handpenning. Till och med illustrationerna fungerar inte längre. Men då lämnar man en handpenning. Man sa, du får 10% här. Så att du vet att jag har liksom överlåtit mig själv till att komma med resten av pengarna. För jag kommer inte att lämna 10% här. Men om du får dem, och sen strunta i att komma tillbaks. Men om du får de 10%, då håller du cykeln åt mig. Och jag förpliktar mig att komma tillbaks. Och betala de andra 90%. Och det är egentligen samma tanke, samma princip som han säger om den helige ande. Vi har fått den helige ande så att vi ska veta att vi en dag, och nu talar vi rent kroppsligt här, ska bli friköpta. Vi är redan friköpta, sittande med honom i det himmelska. vad det gäller vår ande, vad det gäller den immateriella människan, men också den materiella människan, vår kropp. Vi kommer att bli friköpta, kommer inte längre att ha en syndanatur, vi kommer inte längre att ha ett kött, vi kommer inte längre att vara tyngda av synden, av skulden, av den här världen, av Satan, av demonerna, alla de sakerna, utan amen. och beviset på det här, vi har en helig ande. Vi har fått den helige ande som en underpant, som det står, som att är en förskottsbetalning. Och vi är förseglade. Idag skickade jag ett brev, ett viktigt brev, så jag var tvungen att gå in och skicka det som ett rekommenderat brev. Och man sätter en speciell sigill på det. Och sedan så kan man spåra det. Man kan gå, det ett nummer och man vet vad det finns liksom, och så vidare. Och vi är förseglade av Gud. Folk som talar om att man kan förlora den frälsning man har fått. Man har inte förstått många gånger alls vad Bibeln säger om det ämnet. Men här är ett av många olika skäl till att vi inte kan det. Vi är förseglade av den helige ande. Det sigillet kan inte brytas av någon. Nu ska jag säga någonting som förvånar dig lite grann. Eller kanske mycket. Inte ens av Gud själv. Nähä. Så kan Gud skapa en sten som är så stor och tung så att han inte kan lyfta den själv? Det var en som frågade min, vad heter det, konfirmandpräst det. Och han var så rolig, för han blev så jätteförvånad så han var tvungen att gå och fråga kyrkoherden liksom. Kan verkligen det här vara så att det kan, han funderade väldigt mycket på det här. Men liksom att svaret är nej, för Gud kan inte göra någonting som strider mot hans egen karaktär och natur. Så Gud kan inte frälsa oss för att sen göra oss ofrälsta. Och han kan inte ge oss ett löfte om evigt liv och ta det tillbaks. Han kan inte, för det är emot hans natur. Och därför så vet vi att vi tillhör honom. Vi har blivit förseglade med hans helige ande. Det står löftets ande. Och jag tycker det är en underbar anledning till att jubla i Herren. Och jag har sagt det många gånger att när vi är förseglade med honom, då har vår ande förenats med Guds ande. I 1 Korinthierbrevet 6:17. Vår ande är förenad med Guds ande. Vad betyder detta? Och förseglad. Den unionen har fått en stämpel från Gud. Den kan inte brytas. Det betyder att om jag som en pånyttfödd kristen ska hamna i helvetet, så måste jag ta den helige ande med mig. Och vem tror att den helige ande skulle kunna gå förlorad evigt? Ingen. Omöjligt. Eller hur? Och varför, om det är någon som är intresserad av det, en illustration från Gamla testamentet, så kan ni läsa Esters bok. Ester, kommer ni ihåg hur kungen, det var, man konspirerade mot det judiska folket, att man skulle döda dem. Och kungen hade blivit så att säga invaggad i det här, att det här folket var ett hot och så vidare. Och han satte sin stämpel på, eller han utfärdade en lag som han förseglade. Och den lagen kunde han inte själv bryta. Det var därför som man var tvungen att komma upp med en annan lag som, så att säga, hade en högre auktoritet än den tidigare lagen som tog itu med det. Och vi är under synden och dödens lag. För Gud har bestämt så att om vi syndar, då är vi under den lagen. Men prisat vare Gud. I Romarbrevet så talar de om att det finns en annan lag, nämligen livets andes lag, som är högre än en lag som överträffar den här lagen. Precis som gravitationslagen inte går att komma undan, men det finns aerodynamikens lag som tar över. Så trots det så kan flygplanet lyfta. Och samma sak är det. Vi är under döden och syndens lag. Men när vi tror, då kommer vi under livets andeslag. Och den lagen har företräde. Och Gud har frälst oss. Och vi har bytt destination från mörkrets rike till hans älskade sons rike i Kolosserbrevet 1:12. Vi har bytt destination. Fantastiskt. Wow, så vi är förseglade. Och det står i vers 14 här att han är en garanti. Och här står faktiskt, här används Svenska folkbibeln ordet handpenning. Precis som vi talade om här innan. På vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. För att hans härlighet ska prisas. Och vi kan bara liksom nosa lite på de här underbara sanningarna. Men det är stort. Det här som vi talar om här. Oerhört stort. Och vi behöver verkligen läsa det här och tänka på det, meditera över det. Be att Gud upplyser oss om det. Men samtidigt är det så stort att vi ska liksom inte fastna i detaljer som kanske inte behövs. Men vad vi kan säga här är att det står i tre sammanhang att i honom har vi friköpelse genom blodet. I honom har vi fått vårt arv. Och i honom har vi blivit förseglade med helige ande. Och det här är fantastiska löften. Fantastiska tankar som vi får ta med oss idag. I ditt namn, Jesus. Amen.